Tack för senast. Det var härligt att vara här för ett tag sedan. Verkligen roligt att se er igen. Och en del är nya och en del har jag sett förut alltså. Så innan jag börjar med det jag vill ha fram idag så vill jag bara presentera några böcker här faktiskt. Det här ser ut att bli ett riktigt läsarmöte med alla dessa böcker. Jag vill tala om den här boken. Den är på engelska. Men är det någon som är duktig på engelska så är det väl värt att läsa den här boken. Den som har skrivit det här ser inte ut så här. Det är han som har skrivit boken. Det här är väl en tecknad bild som jag tror ska föreställa aposteln Paulus. Och vad den här boken handlar om, det är egentligen en, vad ska man säga, ett förtydligande av Paulus brev till de olika församlingarna. Paulus skriver kort och koncist om allting som bibelförfattarna gör. Men han alltså lägger ut texten lite fylligare, det som Paulus skriver. Och det här, och det är inte något som är obibliskt tillagt. Tvärtom, det bara förtydligar och gör det mer förståeligt det Paulus talar om. Det var ju en som sa det av bibelförfattarna, att jag tror det var Petrus som sa det, att det är ju svårt att förstå vad Paulus skriver. Men han har alltså gjort det väldigt enkelt och bra, den här brodern, alltså Jim Graham. Jag riktigt längtar till varje stund när jag kan få ledigt så jag kan läsa den här boken. Jag är snart färdig med den. Men han togs hem till Herren innan han var klar med den här boken. Så den slutar med första brevet till Timoteus. Han hann inte med det andra brevet. Men alla de andra breven finns med här. Så jag rekommenderar verkligen den här boken. Och det är bara 3 exemplar där ute. Så tar de slut så säljer jag min egen också då. Det går bra. Ja, och så har vi en bok som heter Främmande eld. En del av er kanske köpte den. Var det någon som köpte den här när jag var här sist? Främmande eld? Nej, vad bra. Då har ni det nöjet kvar. Den här boken handlar om okulta saker och rötterna till det som finns här i västvärlden. Den är skriven av en forskare av Guds nåde, Peter Stenumgård. Han jobbar på FOA och han är till yrket också forskare. Och han har forskat i varifrån all den här smörjan kommer som människor idag fastnar i, som har sina rötter i okult andlighet. Så priserna får ni veta av Stein där nere då. Och jag har också en bok som berättar om hur vi kan hjälpa människor ut i frihet som har fastnat i det här. Vi hade ett program på Himlen TV7 i måndagskväll när vi tog upp allt det här med alternativa mediciner. Och folk som hade råkat ut illa ut eller som undrade om de här alternativa medicinerna som akupunktur, zonterapi, kristallhealing och allt möjligt sånt där. De fick skicka in sina böneämnen i förväg till det här programmet i måndagskväll. Och det var många som hade skickat in sina böneämnen och berättade om vad de hade varit inblandade i och ville bli befriade. Så vi fick be för många av dem i måndagskväll. Och det kommer in hela tiden, så har det kommit in fortfarande folk som hör av sig till oss och är bekymrade över allt de har låtit sig involveras i och vill bli fria från. Och här är ett litet tips hur vi kan hjälpa människor till frihet. Det är bara lite, vad ska jag säga, första stegen hur vi kan hjälpa människor ut i frihet. Så har vi en bok här som heter, på engelska heter den Abused. Men det finns, vad heter den på svenska? Övergrepp heter den här boken på svenska. Och den finns där också. Som handlar om människor som har råkat ut för övergrepp av olika slag. Som, kanske som små eller senare i livet. Och hur vi kan hjälpa dem till frihet och helande. Och en som hade riktigt mycket av det behovet, det är en som heter Sara. Vi har träffat Sara personligen. Hon har också varit i Sverige och gett sitt vittnesbörd. Ända ifrån det hon var 3 år gammal fram till det som var 18-19 år så råkade hon ut för övergrepp av sin pappa och hans onyktra kompisar. Och det var så svåra lidanden hon gick igenom att hon förträngde hela sin barndom. Hon hade ingen aning om vad hon hade gått igenom, men hon var förstörd. Men kom till LL Ministries och blev helad. Men det var ingen quick fix. De höll på i 10 år med henne innan de hade hittat alla nycklar och metoder och vägar att få henne ut i frihet. Men nu föreläser hon själv om andra och är återställd, helad och till stor välsignelse. Ja, en bok till ska jag ta här. Stein nämnde om den mänskliga anden. Och här har vi en bok som handlar om helande för människans ande. Och den är väldigt viktig att läsa. Hur vi kan bli helade i vårt allra, allra innersta. Som kan bli fördärvat. Jag rekommenderar den. Jag ska nämna om andra böcker lite senare. Och den här första sessionen ska handla, och andra också. För de här 2 timmarna eller delas upp i 2 delar. Och det handlar om förlåtelse. Herre Jesus, tack att du ska tala till oss genom det här ämnet, Herre. Och tack att du ska hjälpa oss till att ta det till oss, Herre. I Jesu namn. Amen. Jag vill ge ett vittnesbörd från en av LL Ministries mest erfarna undervisare, Jill Southern i England. Hon är ledare för det största centret, självvårdscentret vi har i England. Men det var en svår väg hon hade innan hon kom dit. Hon berättade så här, att när hon var ung så gifte hon sig väldigt tidigt. Och det var en ung man hon gifte sig med. Och som så många gör idag. Man känner inte varandra riktigt. Men så märkte hon så småningom att hennes syster och den här mannen hon var gift med, de umgicks ganska mycket. Men hon tänkte inte på det. Ända fram till den dag när de sitter i soffan hemma hos dem. Och de säger, vi ska gifta oss, säger de. Hon var alltså gift med den här mannen. Och nu sitter hennes man där med hennes syster och säger, vi ska gifta oss. Det blev världens chock. Vi kanske kan tänka oss in i hur vi skulle ha reagerat. Ja, och så flyttade systern in till dem. Ja, då var hon ju tvungen att flytta ut. Och med ett krossat hjärta så fick hon tag i en bostad då. Ja, så småningom om en söndag så tänkte hon, jag borde väl gå till kyrkan. Så hon tänkte på vilka kyrkor finns det på den här platsen. Och hon kom på att jo, där och där så finns det en väldigt stor kyrka. Dit går jag. Det blir nog inte så personligt om jag går till en stor kyrka. Så kom hon in i kyrkan och så såg hon en bänkrad med 3 lediga platser. Så hon satte sig på den mittersta stolen och la sina saker på de andra 2 stolarna bredvid. Bara för att vara säker på att ingen kom och satte sig bredvid. Ja, så började hon lyssna på predikan. Och den handlade om Jesu bön. Om att vi måste förlåta. I annat fall, förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Nämensan. Det där med att förlåta, och då tänkte hon ju på vad hon har gått igenom. Det fanns ju inte på kartan att hon skulle kunna förlåta varken systern eller maken. Så hon gick ifrån kyrkan och tänkte att jag går aldrig mer till den kyrkan. Ja, men så kom det en söndag till. Hon tänkte jag ska försöka leta upp en ny kyrka, en annan kyrka. Så hon gick till en annan kyrka. Och predikan handlade om den här obarmhärtige tjänaren som vägrade att efterskänka och förlåta en skuld. Trots att han själv hade blivit efterskänkt en jättelik skuld, så kunde han inte efterskänka en liten, liten skuld som en annan hade till honom. Och så var det predikan över det här ämnet. Jag går aldrig tillbaka till den här kyrkan heller, tänkte hon. Det var lite för svårt att höra det här. Så det gick ett tag. Men så tänkte hon ändå en söndag att men jag får väl leta upp någon kyrka i alla fall. Så hon letade upp en liten kyrka. Och hon sa att det brukar gå 10 sömniga damer till den kyrkan. Och de brukar sova sig igenom gudstjänsten. Så det kan väl inte vara så farligt att gå dit, tänkte hon. Så hon gick till den lilla kyrkan. Och väntade på att gudstjänsten skulle börja. Och in ifrån sakristian så kommer en mycket gammal predikant. Han hade så svårt att gå så han blev stödd av två andra som ledde honom fram till predikstolen. Och han orkade inte riktigt stå själv, så han hängde sig över predikstolen och så började han. Jo, det där med förlåtelse. Igen. Det är inte så mycket fråga om dig och den du ska förlåta. Utan det handlar om dig och Gud, sa han. Och han tänkte, är det någon här som har det här problemet? Och Jill tittade sig omkring och så såg hon, det är bara 3 av oss som är vakna. Så det är ju inte svårt att förstå vem han menar. Hon var träffad rakt i hjärtat. Och han sa att är det så att det är någon här som har det här problemet, så välkommen fram så ska vi be för dig. Ja, full av förkrosselse så gick hon fram och fick lämna sin nöd och fick förbön för allt det här hon hade varit med om. Och säkert fick hon be själv om förlåtelse för sin reaktion på mannens och systerns beteende också. Och hon gick därifrån löst. Och det är bara så här att Gud ärar sånt här. Hon är nu ledare för det absolut största centret i England. Och det kommer 1000 och 80 000 människor från hela världen till det här centret. Och Gud har väl signat henne med flera män. För de har dött de andra. Men hon är gift med en som fortfarande lever nu. Jag tror det är 4:e gången. Så Gud har välsignat henne. Verkligen för hennes... Att hon lämnade det här åt Gud och lät honom ta hand om det. Idag så ska vi alltså tala om det här med förlåtelse. Det kanske inte är så många här kanske som har gått igenom en sån grym upplevelse som vad hon har gjort. Men vi behöver i alla fall be om förlåtelse för våra egna synder. Det behöver vi. Vi behöver börja där. Och jag ska läsa ifrån 1 Johannes brev. Jag är inte så där duktig på dator som Stein är, så ni får höra bara här då. Och jag läser ifrån Första Johannesbrevets första kapitel. Och där står det så här. Detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunnar för er. Att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, lika som han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva. Och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare och hans ord finns inte i oss. Ja, det är ingen av oss, tror jag, som sanningsenligt kan stå upp och säga att vi inte har någon synd. Jag läser ifrån 2 kapitlet också, och verserna 1 och 2. För här kommer trösten. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus, som är den rättfärdige. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Och det är ju, ni såg illustrationen här om den gamla människan. Den hänger med och den är väldigt envis. Och vi har en kamp mot den gamla människan nästan varenda dag. Paulus, han hade den här kampen han också. Och om vi tittar på Bibelns alla välkända figurer, om vi nämner Abraham, Isak, David, Salomo, Manasse, Petrus, vi skulle kunna räkna upp många fler. De hade den här kampen mot den inneboende svagheten. De, precis som vi, och det står om Elia, att han var av samma natur som vi. Han och alla de här hade den här inneboende svagheten för synder. Och ändå så läser vi i 1 Johannes 3:9. Ska läsa det också. 1 Johannes 3:9. Den som är född av Gud ägnar sig inte åt synd. För Guds säd förblir i honom. Han kan inte synda eftersom han är född av Gud. Så blir det tydligt vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn. Den som inte gör det rätta är inte av Gud, och inte heller den som inte älskar sin broder. Det här verkar ju som en motsägelse. Först att Bibeln talar om att alla är syndare. Och i Romarbrevet så står det ju också. Jag vet, säger Paulus, att det i mig inte bor något gott. Det vill säga i mitt kött. Det bor inget gott i oss. Och vi är alla syndare. Ändå står det så här att en kristen kan inte synda. Vad handlar det om? Jo, det handlar om att när vi har syndat, vi som är Guds barn, när vi har syndat, så slår det en larmklocka till inom oss på en enda gång. Vi känner på en enda gång, så vet vi att vi har syndat. Vi tappar glädjen, vi tappar frimodigheten, och det står att Guds helige ande blir bedrövad i oss. Och att gå omkring och uppleva att Guds ande är ledsen, att han är bedrövad, det orkar vi inte leva med. En människa som vill ha friden i behåll, som vill ha ett gott förhållande till Herren, kan bara inte leva i synd. Utan så fort det händer något i våra liv, så fort fienden får oss på fall, så ögonblickligen så ber vi om förlåtelse. Och gör vi inte det, utan låter vi det där ligga kvar, och till och med vi syndar mer och mer och mer, kan det till slut bli fråga om någon slags förhärdelse i oss. Men då ska det gå långt. Jag tror att en normal kristen som har en normal relation med den helige ande, vi står inte ut med att synda och låta det förbli så. Och det är så skönt att få bekänna sina synder, att få be om förlåtelse. Det kan gälla en människa vi måste be om förlåtelse. Eller det kan hända att det är Gud själv vi måste be om förlåtelse. Men när vi har gjort det, då är friden återställd. Och vi kan fortsätta glada våran vandring. Vi möter ibland i själavården, så möter vi folk som inte har riktig syndakännedom. Man kanske hade varit kristen som liten, man kanske hade hört evangeliet, men så är det så mycket lager utav annat som har kommit på, så man har tappat den här känsligheten. Jag vet att jag satt framför en ung kvinna för en tid sedan. Det kom fram att hon hade hade gjort flera aborter. Men hon kunde inte se att det var någon synd. Hon kunde inte förstå att det var något orätt hon hade gjort. Det fanns liksom ingenting som slog larm inom henne att här har du faktiskt tagit livet av några stycken människor. Så vi fick ge faktiskt väldigt mycket undervisning om det här. Och så småningom så började hon förstå lite grann, lite mer av vad det var. Men hon hade ingen syndakännedom. Och vår erfarenhet är att om man inte har insikt om att man har gjort någonting fel, ja, då ber man inte heller om förlåtelse. Och då får man heller inte uppleva den här underbara befrielsen som det är att få förlåtelse. För det är ju så underbart att i Jesaja så står det så här underbart. Om din synd är blodröd så kan den bli vit som snö. Om den är röd som scharlakan så kan den bli vit som ull. Det finns alltså ingen synd som inte Herren kan förlåta. Och som han kan utplåna all syndaskuld i oss. Och det skulle jag önska att vi kunde förmedla till alla våra medmänniskor som trycks av syndaskuld och som för den skull bär omkring på ångest och skam och sorg. Jag träffade förra söndagen en kvinna som har varit kristen länge. Och hon bekände, kanske det var första gången i sitt liv, jag tror det, som hon bekände för någon utomstående. Hennes närmaste visste det. Men hon bekände det att hon för många, många år sedan hade gjort en abort. Och hon sa, jag tänker på det varje dag. Jag är ledsen över det varje dag. Och det var så underbart att få proklamera Guds fulla, underbara förlåtelse. Och hur han kan lyfta av skulden och skammen. Och kunde trösta henne med att ditt barn, det är hemma hos Jesus. Det gick inte förlorat, det är hemma hos Jesus. Och vi har mött många med det här predikamentet. Mötte en i Sibirien som inte visste hur många barn hon hade aborterat. Hon var som en enda stor trasa, den här personen. Hon var trasig utanpå. Kläderna var trasiga. Hon själv var trasig. Oerhört bedrövad över allt hon hade gått igenom. Och så fick vi i Herrens Jesu namn proklamera hans underbara förlåtelse över den kvinnan. Och ett år senare så satt jag på en stubbe nära en å. De nyfrälsta som hade blivit frälsta ett år innan skulle nu döpas i iskallt vatten. Och så när jag satt där på stubben så kom det två händer mitt framför mina ögon och täckte över mina ögon. Liksom, vet du vem jag är? Jag vände mig om. Då var det hon. Då var den här kvinnan. Stod där i vita kläder med skinande ansikte. Hon hade blivit löst ifrån syndaskulden. Och nu skulle hon bli döpt. Och hon kastade sig i det här iskalla vattnet. Och hon blev sen en pelare i den här kyrkan faktiskt. Och blev till stor, stor välsignelse. Och det är så underbart med Herren. Det finns ingenting han inte kan förlåta i våra liv. Jag brukar säga så här. Att ingen människa hamnar i helvetet på grund av sina synder. Utan på grund av att man inte har bekänt dem. Att man inte har känts vid. Att man har syndat. Att man inte har bett om förlåtelse för synderna. Om man inte gör det. Ja, då säger Herren bara varsågod då. Varsågod och gå vidare då. Och så blir det vidare dit ner. Utan det finns förlåtelse för precis all synd. Oavsett hur många de är, hur stora de är. Det är inte storleken det handlar om. Det är inte mängden det handlar om. Det handlar om ett förkrossat hjärta som har insikt om att jag är en syndare. Och den här första boken som jag talade om här, den beskriver på ett sånt underbart sätt. Jag håller på att läsa Romarbrevet nu, för jag började bakifrån i boken. Men Romarbrevet är först här. Den Romarbrevet berättar på ett sånt underbart sätt om Guds oerhörda generositet och förlåtelse. Och klargör för oss att det är inte på grund av vår egen perfekthet som vi kommer till himlen. Utan det är på grund av vad Jesus har gjort för oss. Det han gjorde för oss. Det är på grund av det vi blir förlåtna och får komma till himlen. Och det finns en liknelse som Jesus gav som jag tycker beskriver det här så väldigt, väldigt bra. Han talar om konungasonens bröllop. På Jesu tid var det så att när en kung inbjöd till bröllop, så med bröllopsinbjudan så följde bröllopskläderna. De behövde inte gå och handla nya kläder, utan de fick kläderna med inbjudan. Och det var en vit fotsid klädnad som alla fick sätta på sig. Och då såg alla likadana ut. Det var ingen som kunde, där man kunde se att jaha, den där tillhör gatans folk eller den där tillhör societeten eller så. Alla hade samma klädnad på sig. Vad de hade haft under, det spelade ingen roll. Och så kommer kungen ner. Och det här kunde jag inte förstå förut innan jag visste det här. Kungen kommer ner och så får han se en man som inte hade bröllopskläder. Han hade säkert sin bästa kostym på sig. Den duger väl, tänkte han. Så säger kungen så här: min vän, hur har du kommit hit in? Och han kunde inte ge något svar. Vad Jesus ville säga med det här, det var att den mannen, han kom med sin egen rättfärdighet. Han trodde att det han hade på sig, det dög. Men det de hade på sig, det var en bild på Kristi rättfärdighet. Och det här är så underbart. Spelar ingen roll vad du haft på dig innan. Spelar ingen roll hur smutsiga, hur trasiga kläderna var innan. När du tar emot frälsningen Jesus Kristus, så tar du emot hans rättfärdighet. När Jesus ser på dig och mig, då ser han inte de kläder vi hade förut. Han ser de kläder som vi har nu. Vi är iklädda Kristi rättfärdighet. Det är det underbara. Sen får vi naturligtvis hålla på och se till så att inte den här klädnaden blir nerfläckad hur mycket som helst. Och vi håller ju på med det här i själavården, att vi tar tag i det som stör oss. Men vi är iklädda Kristi rättfärdighet. I Jakobs brev så läser vi, ska slå upp Jakobs brev, femte kapitlet, Jakob, och ska vi se vad vi har det. Här har vi det femte kapitlet i Jakobs brev. Jag ska se vilken vers. Från 16:e versen så läser jag då. Just det. Bekänn därför era synder för varandra och bed för varandra så att ni blir helade. Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra så att ni blir helade. Den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan. Elia var en människa med samma natur som vi. Han bad en bön att det inte skulle regna, och då regnade det inte över landet under 3 år och 6 månader. Sen bad han igen, och då gav himlen regn och jorden bar sin gröda. Bekänn era synder för varandra. Jag blir så gripen så gott som varje gång jag är i ett själavårdssamtal över hur människor öppnar sina hjärtan och bekänner sånt som de aldrig har vågat tala med någon om förut. Men det bara är så här att när vi sätter ord på de här sakerna. När vi sätter ord på våra synder. När vi bekänner dem. Och märk väl, vi har ju tystnadsplikt. Så vi kan ju inte berätta det här att den och den sa si och så. Utan det är så gripande. För att när en människa verkligen vill bli fri. Och hon ärligt, djupt ärligt plockar fram det som finns där inne i djupet. Och som hon inte har vågat säga för någon annan. Då är hon också fri. Det är som att när man sätter ord på någonting så löses det upp. Och det flyger iväg. I måndagskväll på det här tv-programmet från Himlen TV7. Så hade jag med mig en kvinna som heter Helene. Och det här är inga själavårdshemligheter jag lämnar ut nu. För hon berättar själv om det här. Vi jobbade med henne i kanske en par år. Träffade henne lite då och då. Och för varje gång så kom det fram nya saker som hon hade förträngt. Och som hon inte hade tänkt på i ett tidigare samtal. Och så samtal efter samtal så kom det fram nya saker som hon tog fram i ljuset. Och vi fick gå inför Herren med det här. Och lösa henne ifrån den här skulden. Lösa henne ifrån själsband med de människor som hade varit involverade. Och till slut så kom den dag när hon inte hade något mer att lyfta fram. Utan det var rent. Och nu är hon en lycklig och glad människa. Om ni går in på det här programmet så ser ni henne. Hur hon vittnar om saker och ting hon har varit med om. Som hon vittnar om i måndagskväll. Alltså det finns ingenting som är omöjligt för Gud. Bara vi vågar ta mod till oss att sätta ord på det vi har varit med om. Vägen till frälsningsvisshet var ganska lång för mig. Det tog flera år innan jag kom fram till frälsningsvisshet. Men det kan ju bero på att redan som liten så började jag tro på Jesus. Men det var ingen som hade undervisat mig om att ta emot Jesus eller vad det skulle innebära. Men mamma lärde mig be Gud som haver och det öppnade mina ögon för att han fanns. Men längre fram i de övre tonåren så började Herren påminna mig om sig. Och jag började förstå att han ville någonting med mitt liv. Och jag tänkte, jag måste ju bli frälst. Jag förstod att han la en kallelse över mitt liv att förkunna Guds ord. Men jag tänkte, jag måste ju bli frälst först. Men jag visste inte hur blir man frälst. Så jag kämpade med det där ganska länge. Men så kom det en dag när det här ordet ifrån första Johannes kom till mig. Om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Nu, det var en tidig morgon. Då tänkte jag, och jag var egentligen riktigt lite sur på Gud. För att jag inte hade fått uppleva frälsningsvishet. Så förskräckligt nog så sa jag så här till Herren. Om du inte låter mig bli frälst nu så ska jag gå ut i världen och jag ska synda allt jag orkar. För något roligt måste jag ha i den här världen. För att ha det på det här viset. Att kalla mig kristen och inte ha någon glädje av att vara kristen. Det går inte. Herre, det här måste det ändras på. Så där böjde jag knä. En tidig morgon. Och hade det här ordet i huvudet. Om vi bekänner våra synder. Nu tog jag och räknade upp alla synder jag kunde komma på i mitt liv. Nu var det ju bara så här att jag var ung. Och jag hade varit väldigt strikt hållen där hemma. Så jag hade inte haft möjlighet att ut och rumla om. Så jag hade inte så mycket att bekänna egentligen. Men det jag hade, det satte jag ord på. En efter en. Och det var som om en stor sten lyftes av mig för varje orätt sak som jag hade gjort eller tänkt. Och till slut så hade jag inget mer att nämna. Och det var riktigt ledsamt att jag inte hittar fler synder att nämna. För det var så skönt när de där stenarna föll av mig en för en. Och då kunde jag gå ut och säga som alla frälsningssoldater säger, jag är så glad att jag är frälst. Jag kunde, jag visste, jag är frälst. Och jag gick ut och såg de ljusa fina löven, det var juni. Himlen var blåare än vanligt, löven grönare än vanligt. Och jag kände, nu kan jag dö. Om Gud vill att jag ska dö så kan jag göra det med fröjd. Om Gud vill att jag ska leva så kan jag göra det med fröjd. Jag visste, jag var fri. Fri från syndan, nöden, syndabördan. Och jag visste, halleluja, att jag var ett Guds barn. Med allt vad det innebär och allt det har inneburit sedan dess. Så det är väldigt viktigt, som Sten nämnde något om här på förmiddagen, att vi sätter ord på saker och ting. Att vi kallar det för vad det är. Att vi inte skyller ifrån oss på någon. Ja, det var min dåliga barndom, det var de och de som förledde mig och så vidare. Utan att vi tar ansvar för vad vi har ställt till med. För om vi bekänner våra synder, alltså äger våra synder, ja då förlåter han också. Han tar skulden ifrån oss, han tar skammen ifrån oss. Och sen så såg vi ju Satan här. Eller ja, vi såg egentligen inte honom, vi såg Eva här, men som spelade Satan. Men han är oerhört envis. Han försökte gång på gång få Jesus på fall. Jag är så tacksam att Jesus inte föll en enda gång. Hade Jesus fallit för en enda av hans frestelser så hade vi inte haft någon frälsare idag. Men därför att han klarade de här attackerna från fienden, därför så kan vi bli frikända. Och tro mig, även om vi har fått vår synd förlåten, även om vi står i Guds tjänst, så låter han oss inte vara i fred. Utan faktiskt så sätter han in riktigt hårda stötar ibland. Ja, när man till exempel ska ut på, jag har gjort många missionsresor till Sibirien. Jag tänker en gång, jag skulle leda ett ungdomsteam till Sibirien. Jag var någonting så oerhört ansatt innan den här resan började. Alltså, du klarar inte det här går inte, vad ska ni dit och göra, och så vidare, och så vidare, och så vidare. Det var som om allt mörker i världen kom över mig. Och jag var nästan färdig att säga till mina ledare på Ljus Öster, nej, jag klarar inte det här. Men jag gjorde inte det. Så tro mig, om du är inne i ett viktigt arbete eller ska göra någonting riktigt viktigt för Herren, då kan du räkna med att du kan bli ansatt något alldeles våldsamt. Men då handlar det om att bara gå rakt fram. Att bara ta Gud i hågen och gå rakt fram. Så när jag sen satt på planet och vi var på väg till Sibirien, då kom Guds ande över mig så starkt i planet. Så jag kunde inte prata med mina kamrater utan var tyst bara. Jag orkade inte prata mer. Jag upplevde Guds närvaro så oerhört stark. Fienden hade försökt få mig att stoppa den här resan som då skulle betyda så mycket för de människor som vi kom att möta där borta i Sibirien. Att de skulle få hopp, att det finns någon som ser dem. Så när vi är inne i Guds verk, då kan vi ansättas mer än vanligt faktiskt. När vi skulle ha det här första förbönsprogrammet på Himlen TV7. För några veckor sedan, ja det är ett tag sedan nu. Vi hade ett alltså i måndags, men det första programmet vi hade, då gick ju allting snett. Maken till Helen som var med då också, han började blöda näsblod, så han blödde 2 liter blod ur näsan. Hon fick ta honom till sjukhuset mitt i natten. Samma dag han kom hem från sjukhuset fick hon ta in sin äldsta dotter till sjukhuset för en akut operation. Och jag tappade en framtand. Och man kan ju inte, och det var min tandläkare som hade härjat i munnen, så en tand gick ner med kvällsmaten. Så jag gick tillbaka till tandläkaren och sa, hörru, jag ska vara med i ett tv-program. nu får du sätta i en tand här. Ja, han satte i något provisorium ett par dagar efter oss, så gick den också ner med frukosten. Och så fick han sätta i en tand till. Ja, sa han, nu sätter jag i tv-tanden, hoppas det håller, sa han. Ja, och så började då egentligen det här programmet. Och då blev det tekniskt fel. Så det varken hördes vi eller syntes i rutan på ett bra tag. Så småningom så kom vi ju igenom på något sätt. Men det var verkligen en attack mot vårt första förbönsprogram som vi skulle ha på himlen TV7. Så vi kan ibland råka ut. Jag vill inte skrämma dig, för det måste inte vara så här. Men ofta så upplever vi, när det är något särskilt viktigt vi står i, då kan vi bli attackerade. Så då gäller bara att prisa Herren, alltså. Tacka Gud. Se det som en komplimang att han är på dig och försöker få oss att sluta med det vi gör. Då förstår vi att det vi håller på med är jätteviktigt. Ja, han vill få oss att känna oss fördömda. Men det står så här i Romarbrevet 8. Jag ska läsa några verser där också. Romarbrevet 8. Så finns nu ingen fördömelse för de som är i Kristus Jesus. För i Kristus Jesus, så ska vi se här, har han gjort mig fri. Under livets andes lag har Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den kötsliga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer till det yttre likens syndig människa. I hans kropp fördömde Gud synden, så skulle lagens rättfärdiga krav uppfyllas för oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Tänk på det. Vi har i honom, när Satan anklagar dig för saker och ting som har hänt långt tillbaka i tiden, påminn honom om hans framtid. Tacka Gud för att all din synd, all min svaghet, all min brist, det är dolt under den här rättfärdighetens klädnad som Jesus har. Jesus förväntar sig inte att vi ska vara fullkomliga. Men han förväntar oss att vi ska sätta vår tro och förtröstan på Jesus och vad han har gjort för oss. Kan vi få fram de här bilderna nu? Vad ska jag säga? Vi var några stycken härifrån också i Hassela i augusti förra året. Och det var förbön för Sverige där i Hassela. Emanuel var också med. Och där satt vi vid foten av ett kors som är 30 meter högt. Det var mäktigt att sitta vid foten av det här korset. Av den här bilden framgår det inte hur högt det var. Men det här korset, det är byggt nära mitten av Sverige. Och jag tycker det här är så oerhört att i centrum, så gott som av vårt land, av vårt syndfulla land som idag översvämmas av så mycket ohyggliga synder, där finns det här korset rest som en påminnelse om att vad Jesus gjorde på Golgata. Att han tog all vår synd och skuld och orättfärdighet på sig. Det är oerhört. Och vi ber ju att det här ska få bli en verklighet för många människor i vårt land som tyngs av syndaskuld. Vi kan ta nästa bild. Här är en bild, lite tecknad bild på templet i Jerusalem. Jag tror att den här bilden, det var ju inte Salomos tempel det här. Men längst fram så ser vi förlåten. Egentligen så är det dubbla tygstycken som hänger där. De är 10 meter höga och tyget är en handsbredd tjockt. Så det var förlåten, det var ingången till det allra, allra heligaste i templet och i tabernaklet också. Så kan vi ta nästa bild. Och det var att när Jesus hängde där på korset, när han gav upp andan. Då vi läser så här. Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: Eli, Eli, lema sabachthani. Det betyder: min Gud, varför har du övergett mig? Alltså Jesus fick uppleva den allra djupaste, djupaste nöden som någon kan uppleva. Liksom, Gud, var är du någonstans? Var är du? Varför har du övergett mig? Han fick uppleva varje syndfull människas övergivenhet, känsla av övergivenhet. Gud, var är du någonstans? Han fick uppleva det. Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav sedan upp andan. Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade, gravarna öppnades och många avlidna heliga fick liv i sina kroppar. Det här skedde inte i en mörk natt, utan det skedde öppet inför alla människor. Förhänget i templet brast. De här två tjocka, tjocka tygstyckena, de brast uppifrån och ner. De var 10 meter långa. Uppifrån och ner så brast de. Som det var Guds vittnesbörd om att nu är vägen till det allra heligaste öppet för dig. För var och en som tar emot det här i sina hjärtan. Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han öppnat för oss genom förhänget, det vill säga sin kropp. Vi har en stor överste präst över Guds hus. Jag tror att vi kan ta fram nästa bild också. Det är den här bönen som vi kan be. Jag ska ju fortsätta, men jag tror att vi tar en liten paus så att ni slipper höra mig på en stund. Så kanske du kan sjunga någon sång emellan när vi har läst den här bönen. Kanske att du sjunger någon sång och sen ska vi ta upp det här hur du och jag förlåter. Men när vi nu ser det här, vad det kostade Jesus att förlåta oss, så borde det inte vara så väldigt svårt för oss att kunna förlåta de som bara har en liten, jämförelsevis liten skuld till oss. Jag vill att vi ska ha det här i våra sinnen när vi går in i nästa. Men vi kan vi räta på ryggen lite grann, stå upp kanske. Så ber vi den här bönen som jag hoppas syns. För även om vi har bett om förlåtelse många gånger, så är det bara så här att syndamänniskan hänger med varenda dag. Vi behöver dagligen tvättning. Dagligen gå inför Herren med vår brist och synd. Vi kan läsa tillsammans. Tack Jesus för att du dog. För att jag skulle kunna bli förlåten. Jag väljer nu att av hjärtat förlåta alla som någonsin har gjort mig illa eller kränkt mig. Och jag avstår från att döma. Och nu kan vi ju nämna namn på dem som kanske är som törntaggar i våra kött så länge. Herre Jesus, jag bekänner för dig att jag har syndat genom att, och här kan vi ju ta fram våra speciella saker som vi kanske inte har satt ord på än, men som vi behöver få sätta ord på. Och ber dig förlåta mig och rena mig genom ditt blod. Hjälp mig, Herre, att söka deras förlåtelse som jag sårat eller kränkt. Hjälp mig att göra det med din kärlek och att välsigna dem. Är det någon mer där? Kanske vi ska ta fram Någon ytterligare bild? Går det? Vi ska se. Jag tror att det finns. Ja. Fader, jag ber dig om förlåtelse för saker i mitt liv som jag med orätt har gett dig skulden för. Det var fel och jag är ledsen för det. Tack Herre för att du förlåter mig. Jag väljer nu att förlåta mig själv för allt jag har gett mig själv skulden för. Hjälp mig att komma in i den befrielse och frihet som du vill att jag ska ha. I Jesu namn. Amen. Amen. Ja, innan vi sätter, ni kan sätta er ner nu. Paulus i 7 kapitlet i Romarbrevet talade ju om att det goda jag vill, det gör jag inte. Men det onda jag inte vill, det gör jag. Och då säger han, vad är det då som åstadkommer det här i mitt liv? Jo, det är synden i mig. Det är inte jag, det är synden. Den där gamla människan, den där fallna människan. Det är det som gör det här. Och sen så kommer det här. Hur ska jag bli fri från det här? Gud vare tack genom Jesus Kristus. Det är så underbart att Paulus upplevde sin egen brist och sin egen syndfullhet. Han hade mycket att ångra, Paulus, i sitt liv. Han hade förföljt Guds församling. Han sa att jag är den största av syndare. Jag är inte värd att kallas apostel. Han berättar om sitt vilda raseri mot Guds folk. Alltså de som trodde på Jesus. Så han hade mycket han hade att göra upp med Gud. Men han vittnar så underbart i Bibeln. Men också i den här boken om Guds oerhörda generositet och nåd emot honom. Jag är som ett ofullgånget foster. Ändå, Gud tog honom till nåder och gjorde honom till en stor apostel. Och när Gud kunde använda Abraham och Isak, Jakob, alla möjliga andra, Paulus, Petrus, Manasse, Salomo, och han kunde använda dem som också hade syndat och hade brister, så kan han använda dig och mig. Han kan förlåta oss. Herre Jesus, tack. Tack att vi får komma till dig, Herre. Tack att vi får sätta ord på det som vi är ledsna för. Det är det som vi vet har gått snett i våra liv. Tack Herre att vi får sätta ord på det. Tack Jesus att vi får bekänna det. Du har sagt att om vi bekänner våra synder så är du trofast och rättfärdig. Så att du förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Tack att du inte bara förlåter, du renar oss ifrån det. Och du sätter på oss en ny klädnad som vi får gå omkring och ståta i. Inte av stolthet för oss själva, men av stolthet över vad du har gjort för oss. Tack Herre. Herre Jesus, låt din nåd, sanningen om din nåd och din generositet sjunka ner i oss mer och mer. Så att vi ger upp våra egna ansträngningar att göra oss värdiga. För det kan vi inte Herre. Vi tackar dig för det. I Jesu namn. Amen. Ska vi be att Annika sjunger lite för oss. Så får vi lite paus.
Vad underbart att vi är fria i Jesus. Det handlar om den här sången om.
Så länge jag sökt efter mening och jag var fången av värld och av sorg. Men då öppnades dörren till livet och Jesus sa, du är löst, du är fri. Ja, du är fri från fruktan för framtid. Och du är fri ifrån gårdagens skuld. bytt dina bojor mot frihetens sång. Ja, du är fri i all evighet lång. Ja, jag är fri ifrån oro och fruktan. Nu är jag fri ifrån synd och all skam. Ja, jag har bytt mina bojor mot frihetens sång. Ja, jag är fri i all evighet lång. Ja, jag är fri från den skuld som jag burit. Rörde vid mig och förlät mina fel, och allt det gamla är nytt. Jag är hel. Ja, jag är fri ifrån oro och fruktan, och jag är fri ifrån synd och från skam.
Tack för den här underbara sången. Ja, det finns ingenting så skönt som att få förlåtelse. Och skulle det vara så här, för efter det här, när det här är slut vid 4 ungefär, så är det tillfälle för var och en som önskar. Kanske du har någonting som du har blivit påmind om. Medan jag har pratat här, kanske den helige ande har lyft fram någonting i ditt innersta. Det tänker jag, men det där har jag aldrig lyft fram inför Herren. Då är du välkommen att ta kontakt med några av oss här. Vi har en rad med förebedjare här också. Ni, de sitter här framme, och ni har er egen pastor och tjänare här. Så om det är så att det är något du känner att det här har jag inte satt ord på inför någon människa, men det är dags att göra det nu för att säkert bli fri ifrån det här, då är du välkommen att göra det. Och vi kommer inte ens att sinsemellan heller berätta för varandra vad vem har sagt. Det är inte intressant. Det intressanta det är att det har talats ut. Och det har hörts där uppe. Och det som hörs där, det tar Herren hand om. Och han löser dig ifrån det. Så, och det kan hända att det är någon som känner, oj, det här blev så mycket så jag måste få vara ensam. Jag får nog lov att ta en promenad ute och gå och tänka på det här och be över det här. Då får du göra det. Huvudsaken är att du gör upp det här med Herren. Men vill du ha någon som någon brukar säga, en gud med skinn på, så som ska höra, så kom och gör det. Jag ska läsa ifrån Matteus det 18 kapitlet om den obarmhärtige tjänaren. Då kom Petrus fram och frågade Jesus. Herre, hur många gånger ska min broder kunna synda mot mig och få min förlåtelse? Upp till 7 gånger. Jesus sa till honom, jag säger dig, inte 7 gånger utan 70 gånger 7. Alltså hur mycket som helst. Därför är himmelriket som en kung som ville ha redovisningen av sina tjänare. När han började granskningen förde man fram till honom en som var skyldig 10 000 talenter. Hörrni, det här är en jättelik summa som han var skyldig. En som han inte hade möjlighet att någon gång under sin livstid kunna betala igen. Eftersom han inte kunde betala befallde hans herre att han och hans hustru och barn och allt han ägde skulle säljas för att betala skulden. Tjänaren föll ner för honom och vädjade, ha tålamod med mig så ska jag betala tillbaka allt till dig. Då förbarmade sig tjänarens herre över honom och lät honom gå och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren kom ut mötte han en av sina medtjänare som var skyldig honom 100 denarer. Han tog fast honom och började strypa honom och sa, betala vad du är skyldig. Hans medtjänare föll då ner och bad honom, ha tålamod med mig så ska jag betala dig. Men han ville inte utan gick och satte honom i fängelse tills han hade betalat vad han var skyldig. När hans medtjänare såg vad som hände blev de mycket upprörda och gick och berättade allsammans för sin herre. Då kallade hans herre honom till sig och sa, du usle tjänare, hela den skulden efterskänkte jag dig därför att du bad mig. Borde inte du ha förbarmat dig över din medtjänare liksom jag förbarmade mig över dig? Och i sin vrede överlämnade hans herre honom till torterarna tills han hade betalt allt vad han var skyldig. Så ska också min himmelske far göra med er om ni inte var och en av hjärtat förlåter er broder. Jag tyckte att det här var en sån väldigt bra bild Jesus berättade om, att den här obarmhärtige tjänaren sattes i ett fängelse. Det är så att vi försätter oss själva i fängelse och vi utsätter oss från inre tortyr så länge som vi inte förlåter våra medmänniskor det de har brutit. Den här mannen, han hade en alldeles ohygglig skuld. Det var 110 000 talenter. Det är 600 miljoner denarer dagslöner. 600 miljoner dagslöner. Motsvarande 200 ton silver. Och den här andra stackaren, han var bara skyldig 100 denarer, 4 månadslöner. Så det var en oerhörd skillnad på skulden. Och här ville Jesus tala om för oss att vi inför Gud har en skuld. Vi personligen som vi aldrig någonsin kan betala. Vi kan aldrig genom våra egna gärningar eller åstadkomma en egen rättfärdighet som gör att vi duger. Att vi kommer in i Guds rike. Han ville tala om för oss att du kan inte göra någonting för att betala det här. Men vi har genom Jesus fått skulden efterskänkt. Och en människa som inte kan förlåta någon annan går omkring med smärta på insidan. Den kan aldrig vara riktigt glad. Den kan aldrig känna sig riktigt fri. Utan den går och bär på den här skulden, den här bitterheten. Och det står att ett bittert sinne är som röta i benen. Så det är inte bra för vår hälsa. Det här med att gå omkring och bära på andras skuld. Faktiskt. Utan när vi förlåter någon skulden så släpper vi oss själva ut ur fängelset. Blir vi fria? Vad är det nu då? Här är det någon som ser ut att bära på någonting. Vad är det med dig? Vad bär du på för någonting? Skulle du träffa mig?
Nej, men det hade varit bättre om jag inte hade träffat dig. Det behöver jag inte förklara. Nej. Va? Då behöver jag inte förklara. Det är så jobbigt bara att komma ur sängen. Jaha. Det är inte roligt att vara kristen längre. Ja. Jättetråkigt.
Jaha, ja, du ser ju inte ut att vara en glad kristen alltså. Nej. Vad är det du konkar på?
Det är en
ryggsäck. Ja, vad har du den då?
Jo då,
bara kom här nu. Nu måste vi kolla vad som finns i den här ryggsäcken. För det ser ju ut att vara väldigt, väldigt tyngd av det här, måste jag säga.
Lika nyfiken som min granne.
Ja, men det märks ju att du bär på någonting här. Det är ju lite svårt. Ja, det är lite svårt att få upp det här låset. Du har verkligen låst in det här. Jo då, men vi förstår, du förstår att vi vill ju göra dig fri, hörru.
Ja, men det är viktigt att jag drar upp oljarinnen på morgonen, så tittar jag ut och ser man min granne där.
Ja,
hon är så nyfiken, ja. Och det är så irriterande med henne, bara ser henne. Det, jag drar gärna ner igen.
Du är arg på henne alltså?
Ja, det ska jag tala om.
Ja, men vad har hon gjort dig då?
Om du bara visste.
Ja, just det. Ja, men nu ska vi se om du bara visste vad du har i ryggsäcken här. Det är en massa tung. Ja, hörru du? Du har en klump.
Jaha.
Vet du, ser du vad det står på den?
Hat.
Hat, ja. Ja, du går och bär på hat. Det är väl inte konstigt att du mår dåligt, att det där känns tungt. Ja, just det. Ja, men hatet är kvar i alla fall i ryggsäcken din. Ja, men du verkar ha mera här.
Tror du det?
Ja, det verkar så. Ja. Ja. Oj då. Vrede står det. Ja, det finns ju något som heter helig vrede också, men jag undrar.
Tror inte du att det är sån jag kan ha?
Nej, jag tror det skulle inte... Du vet att det skulle inte ha känts så tungt och jobbigt om det hade varit helig vrede, vet du?
Jag har missförstått det.
Ja, det har du nog gjort. Vad ska vi göra med den då?
Lägg den till brasan.
Ja, vi lägger den vid korset, va?
Jo, det var bättre.
Ja, det gör vi. Har ett kors där. Vi tar och lägger det dit, alltihop.
Det gör
vi. Tack och lov att vi får... Nej, men du är inte riktigt fri än, va? Gå inte för fort här nu.
Bättre nu.
Ja, men det är inte riktigt bra än, vet du.
Nej,
här är det mer kvar. Bitterhet. Och du hörde vad jag sa. Att bitterhet är som röta i benen. Hur har du med benen? Du har ont i dem, jag undrar på det. Vad ska vi göra med det här då? Ska vi lägga det också till Jesus? Ska vi bekänna både hat och vrede och bitterhet? Ska vi göra det? Tack och lov. Vi, men du?
Fast jag har lust att sparka till grannen först.
Ja, men det... Nej, nu har vi lagt ilskan här.
Men det är lika bra.
Ja, just det. Och det är värre. Det är värre, vet du. Ja, nu ska vi se vad är kvar här.
Det kan inte vara möjligt att det är kvar.
Jo då. Titta vad det står.
Den får du inte ta.
Ja, självömkan står det.
Det är min sömntablett.
Ja, just det. Det är din snuttefilt. Ja, men då får du göra det. Det är värt det. Det är värt att ligga vaken en natt om du blir av med självömkan, va?
Tror du det räcker med en natt då?
Ja, det beror ju på dig förstås. Om du verkligen lovar att vi lägger det här i Guds händer, i Jesu händer.
Ja.
Du lovar det. Ja, då ska han... Ja, just det. För du vet att det är aldrig synd om en som är kristen, vet du. Då bara inbillar vi oss att det är det. För vi har ju allt vi kan önska och drömma om ifrån Gud. Vi behöver inte gå och tycka synd om oss själva. Det är inte synd om oss. Så du behöver inte ha själv vem kan.
Du menar att jag gått och bära på den i onödan?
Absolut, i renaste, ramaste onödan. Bort med alla snuttefiltar.
Ja.
Ja.
Det blir bättre plats i sängen då.
Ja, det blir det också. Känns det bättre nu?
Ja,
jajamän.
Vilken tur att jag träffade dig.
Ja, du vet. Och träffade Jesus alltså, ja. Som vi kan lägga allting till.
Nu kanske jag kan gå till grannen och säga att du kan komma in på en kopp kaffe.
Åh, vilken fest ni kommer att få. Vilken jättefest ni får. Ja. Gud välsigne dig. Ja, det är skönt att lägga av sina bördor. Vi har en man här. Vi ska läsa ifrån Matteus. Det sjätte kapitlet tror jag det är. Vi ska titta vad det står i Matteus sjätte kapitel. I alla fall så ska vi se. Jag tänker på den här mannen som var förlamad. Det står inte i sjätte kapitlet, det står någon annanstans. Men jag berättar det, för jag kan det utan till. Ni vet att Jesus höll på att bota sjuka. Och så var det trångt där han var. Och så kommer ett gäng. Och de kommer med en man som mår väldigt, väldigt dåligt. Det är nionde kapitlet det står. Nionde kapitlet. Jag kan ju läsa det då, så får ni det precis som det står här. I nionde kapitlet. Då ska vi se vilken vers det handlar om. 1-8. 1-8. Jesus steg i båten och for över sjön och kom till sin egen stad. Där kom några till honom med en förlamad man som låg på en bädd. Jesus såg deras tro och sa till den lame, hör vad han säger. Var lugn, mitt barn. Dina synder är förlåtna. Jesus såg vad den verkliga orsaken till den här mannens olycka var. Om vi läser också om det här i ett av de andra evangelierna. Så det är Jesus, det första han säger, var lugn. Dina synder är förlåtna. Då anar vi att orsaken till den här mannens sjukdom, det kunde ha varit att han gick där och grämde sig över kanske vad han hade gjort. Varför gjorde jag så? Varför gjorde jag så? Han ångrade sig för någonting han hade gjort. Och det här tyngde honom. Som vi sa om det bittra sinnet här. Och som vi har just sett här. Att våra synder kan tynga ner oss. Men Jesus såg hjärtat på den här mannen. Vad vi vet så sa inte mannen någonting till honom. Han räknade inte upp sina synder. Men Jesus, som vet allt vad som bor i en människas hjärta, han såg vad den här mannen tänkte på. Och han sa, min vän, dina synder är dig förlåtna. Och därför säger jag till dig, stå upp, ta din säng och gå. Han blev helad. Men först blev han helad på insidan. Och det är bara så att när vi blir helade på insidan, som vi såg demonstrerat tidigare här idag. När anden blir helad, då blir själen och kroppen ofta också helad. Vi får ta emot hans välsignelse på alla plan. Så förlåtelse är ofta en port till helande. Dels att vi får egen förlåtelse. Och att vi kan förlåta andra. Och vi vet att, jag tänker på Nelson Mandela. Han hade ju mycket att förlåta. Han satt i många, många år i fängelse. Men han säger så här. När jag gick ur fängelset visste jag att om jag inte lämnade min bitterhet skulle jag fortfarande vara i fängelse. Ja, han hade suttit 27 år i fängelse. Men om han inte lämnade sin bitterhet så skulle han fortfarande vara i fängelse. Ja, nu är det ju så här att när vi förlåter människor så sätter vi dem fria ifrån vår fördömelse. Och vi sätter oss själva fria. Om vi inte förlåter, så innebär det att vi går och släpar på den här människan hur länge som helst, dag och natt. Vi tänker på henne, vi retar oss på henne, vi ser någon som är lik henne eller så här. Och vi retar oss. Det här blir en börda. Vi brukar demonstrera det här, men jag ska inte göra det nu. I alla fall, vi brukar säga att vi är bundna till de människor som vi hatar eller är arga på. Och det där tär på oss själva. Men när vi förlåter en människa, då sätter vi oss själva framförallt fria. Vi är fria och släpar på den här personen. Och den personen är fri från vår fördömelse. Ni vet att om någon går omkring med fördömelse mot oss, så känner vi av det. Det är någonting som känns tungt. Det är någonting som känns jobbigt. Om det är så att vi upplever att vi är utsatta för förtal, baktaleri på något sätt. Jag träffade Roger Larsson, ni vet, i Frälsningsarmén i Uppsala. Jag träffade honom en gång. Jag hann bara säga hej. Så kommer han till mig. Och så drar han med sin hand över min rygg. Han ritar ett kors på min rygg. Och så säger han: du blir knivhuggen i ryggen. Du ska ha korset på ryggen, sa han. Han kände att jag var utsatt för förtal och fördömanden. Och jag visste det själv. Jag kände av det, även om jag inte, och jag anade vilka som gjorde det här. Men det var så gott att få veta det här, att Gud visste om det här. Och Stein sa någonting bra på ett av sina tv-program på Himlen TV7, som jag rekommenderar er att verkligen lyssna till. Han sa så här, att du har en osynlig tvillingbror med dig. Så att när någonting drabbar dig, då drabbar det din tvillingbror, som ju är Jesus. För han säger, vad helst någon har gjort emot er, det har de gjort mot mig, vare sig det är ont eller gott. Du ska veta att Jesus vet vad de här illbattingarna, som du kanske kallar dem för, har gjort mot dig. Han vet det, för de gjorde det ju mot honom. Han vet precis vad du har råkat ut för. Och han vill inte att vi ska på något sätt behöva bagatellisera det de gjorde. Det var illa det de gjorde. Det var rätt att vi vart arga. Naturligt, eller mänskligt i varje fall, att vi blev arga och att vi blev ledsna. Men alla de där reaktionerna som vi har, de vill Jesus ta hand om. Precis som jag berättade om Jill. Jill som var full av sorg och hat över vad hennes syster och hennes man hade gjort mot henne. Men hon fick lämna de här reaktionerna inför Herren och blev löst ifrån det. Jag hade också en jobbig situation i mitt hem med min styvfar, som fann en stor fröjd i att provocera mig varje gång jag kom hem. Säga saker och ting. Och jag blev så arg. Om jag hade haft fysiska krafter hade jag dängt honom i väggen. Men så tänkte jag, nej, så där får jag inte tänka. Jag är kristen. Och du vet mycket väl, Gertrud, vad Bibeln säger. Du ska älska dina ovänner och be för dem som förföljer dig. Och det här kan ju vara jobbigt, men en väldigt bra metod, det är att vi sätter igång och gör någonting gott för de här personerna som är så förargliga för oss. Att som Eva sa här nu, bjuder grannen på kaffe och något gott. Att vi börjar att göra någonting gott, även om känslorna inte hänger med. Men att vi fattar beslut om att nu ska vi bryta den här onda cirkeln. Nu ska vi bryta det här och vi ska börja göra gott. Så det började jag där hemma med. Och jag fick ju hålla på ett tag innan det märktes någon större skillnad. Men en kort tid innan min styvfar dog, så sa han med tårar i ögonen: jag har varit så dum emot dig. Då visste jag. Nu hade det trillat ner slanten. Nu visste jag, nu var han färdig att gå in i det eviga livet. Han hade fått bekänna. Det var ingen väldigt våldsam bekännelse, men jag såg på hans hjärta. Han var ledsen, han ångrade sig, han bekände, jag har varit så dum emot dig. Och massor av kilo föll ifrån mig av lättnad. Jag visste, tack Jesus, nu går han hem till Jesus. Och så var det ju också med rövaren på korset. Han kom inte med några långa bekännelser, detaljerade bekännelser. Men Jesus såg hans hjärta. Och när rövaren säger, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Ja, då sa Jesus, sannoligen, du ska vara med mig idag i paradiset. Jesus ser vad som finns i hjärtat. Han ser förkrosselsen. För det står att ett förkrossat och bedrövat hjärta ska du, Gud, inte förakta. Han vet vad vi känner och vad vi längtar efter. Och så vill han ge oss den här underbara vanan att ta för vana att förlåta omedelbart när vi råkar ut för någonting. Att inte gå och hänga oss fast vid det där. För det är inget roligt att gå omkring och bära på andras oförrätter mot oss. Vi måste se proportionerna på det. Vad var jag skyldig Jesus? Vad kostade det Jesus att förlåta mig? Det kostade honom precis allting. Det kostade Jesus allting att förlåta mig. Och det lilla som jag har att förlåta min medmänniska, ja, det kan jag bjuda på. Jag kan förlåta det. Och Gud, han kommer att ta hand om den här personen som jag har förlåtit. Gud såg det. Den där tvillingbrodern såg vad som hade sagts, vad som hade gjort. Han var ledsen. Han var lika ledsen som du och jag var. Han såg orättvisan. Han såg orättfärdigheten i det här. Och han kommer att ta hand om den här personen. Eller de här personerna. De ska en dag stå inför honom. Och innan de gör det så hoppas vi att de har kommit till insikt. De också, om vad de har gjort. Du kanske inte finns i närheten så de kan be om förlåtelse. Men om de bekänner inför Gud, jag gjorde fel mot den och den. Gud, förlåt mig. Och så kan vi be för de som har gjort oss illa. Be att Herren möter deras hjärtan. Han har dött för dem också. Så att de kan ta emot förlåtelse och frälsning. Och det är så underbart när vi kan bli sams med människor som har gjort oss illa. Vi sätter oss alltså själva fria först. Och vi sätter dem fria. Det kommer att gå lättare för dem att söka Guds nåd och förlåtelse i sina liv. Om vi släpper vår fördömelse över dem. Ja, vi